Matsäkerhetspodden, en podcast om det som kan göra maten farlig och det som gör den säker. Ja, här sitter jag, Rickard Hellqvist och Martina Jörnebrand. Hur är läget?
Det är bra, tack. Ja. Alldeles frisk idag.
Härligt. Bergström Hellqvist, vi jobbar med att hand- och livsmedelsbranschen. Vi vill att alla ska skyddas och att risker hanteras i hela kedjan. Det här avsnittet, Martina, ska ju handla om norovirus.
Mm. Kärt barn har många namn, brukar man säga.
Mm. Och Norwalk virus är ju ett begrepp som vi kanske inte använder jättemycket i Sverige. Mm. Men jag har sett att det finns massa olika varianter och typer och namn, benämningar på det här. Då. Hawaii virus, Snow Mountain, Desert Shield, SRSVS, Small Round Structural Viruses.
Mm, den är smidig.
Ja, den är min favorit, den sista där. Ja.
Okej, okay, ja. Sen finns det ju lite mer sterila här då. Akut, smittsam, icke-bakteriell gastroenterit. Men vinterkräksjuka är väl rätt vanligt att vi säger det i Sverige.
Ja.
Ja. Gillar ju norskan också, som använder omgangspsyke. Att den kommer om och om igen. Och det stämmer ju ganska bra.
Roskilde syge.
Ja, man kan ju tro att det har med festivalen,
ja,
att göra,
men
det är faktiskt ett utbrott av vinterkräksjuka då, som skedde i Roskilde.
Kan ju ha hänt också på festivalen, kom senare också, att det blir sådana utbrott, men det vet vi inte. Vad har du blivit drabbad av det här vinterkräksjuka? Jag är ju sällan drabbad, alltså. Jag måste tillhöra de här 20% som har någon form av benefit att inte drabbas av vinterkräks.
Jag är ju tyvärr inte en sån. Jag har nog haft vinterkräksjuka flera gånger, men jag minns särskilt en gång som fick ganska mycket uppmärksamhet också i media. Det var ett antal år sedan när jag praktiserade på Livsmedelsverket och åt middag med mina kollegor. Vi beställde en kall fiskbuffé som levererades till Livsmedelsverket efter en planeringsdag. Och då åt vi den här buffén då med god aptit. Och efter ungefär 1,5 dygn så var vi en väldigt massa kollegor som började kräkas och fick feber och diarréer. Livsmedelsverket var matförgiftade.
Och så var skräcken.
Ja, media älskare kan man säga. Inte lika kul att bli drabbad.
Det fanns ett nyhetsvärde just där, den händelsen, så att säga.
Ja, absolut.
Och även om man har sån här hyfsat tur med genetiken, så kan man även drabbas. Jag minns ju, vi hade, när barnen var små så åkte vi ändå på det där. Det måste ha varit det, tror jag. Men då delade jag in hela huset i hygienzoner. Så att då löste vi det problemet under en viss övergång där.
Mm.
Men slutar ju väl, som säger. För att de flesta klarar sig ju ganska. Man överlever, man är sjuk några dagar.
Ja, precis. Det brukar man ju säga. Sen kan ju den här vara lite extra elak mot vissa grupper här då. Just det. De som är äldre och sjuka framförallt. Men den slår på hela befolkningen överlag.
Vad vet vi nu då om det här lilla kräket, kan jag säga kräket i det sammanhanget,
ja,
skulle man kunna säga.
Ja, men det kan man väl göra. Ja. Här har vi väl någon slags fader som man kan tala om här. Och det finns en doktor Sahorsky som var den första faktiskt att hitta det här viruset 1929. Men då visste man inte att det var ett virus, och man visste inte riktigt vad det var, men man såg fall kopplat till det här. Då. Ja. Mm.
Sahorsky visste inte vad han hittade egentligen.
Nej.
Men han sa att det var något där.
Och kallade det vinterkräksjuka.
Ja, just det. Koppling till säsongen då.
Mm.
Just det. Det tillhör någon familj det här då, va?
Mm.
Det här norovirus.
Vi brukar ju prata om familjen Calici. Där vi då hittar bland annat norovirus.
Just det. Och om man tittar på det här, alltså det är en partikel. Alltså jag tänkte mycket på virus, vad det är för någonting. Bakterier kan man då, det kan man greppa, alltså den lever ungefär som en människa på något vis, behöver mat och vatten och näring och så. Men ett virus, vad är det här för någonting? Det är ju alltså, lever det?
Jag skulle säga ja. Det är väl någonting mellanting mellan något levande och dött. Man brukar väl säga att den är vilande. och har ingen egen ämnesomsättning och kan heller inte då föröka sig utanför någon annans celler. Så man kan tänka sig då att den liksom sprutar in sin arvsmassa i en annan cell, då, en värdcell. Och då kan det bli väldigt många fler virus då, ja, inne i den här cellen. Och sen när cellen går sönder så sprids de här viruspartiklarna.
Och de kan ju också så att säga då, överleva gör de inte. På ytor till exempel kan de ju finnas och kontaminera maten under en ganska lång tid. I vatten upp till flera månader, säger man, va?
Absolut.
Men egentligen så... de överlever ju inte i och med att de inte lever.
Nej, men det är nästan en existentiell fråga.
Ja, ja. Jag får tänka vidare på det, tror jag, helt enkelt. Hur kan något som inte lever överleva? Men vi kan gå vidare. Vi tittar på den mer i detalj. Vad gillar vi att titta på? Så här, hur ser den ut då? Den är rund. Den är, ser ut som en, ska man säga, taggboll.
Ja.
Lite. Och den är ju sjukt liten. Alltså, den är ju väldigt, väldigt liten. Den är alltså 2,5 nanometer i diameter. Om jag tar ett hårstrå på det, Martina, igen.
Aj!
Nej, tack. Jag vet inte hur länge vi kan inte hålla på så här. Många avsnitt vi ska göra. Nej,
nästa gång är jag beredd.
Okay, ja. Men om man tittar på ditt hårstrå så är det som sagt 50 mikrometer brett då, ungefär, va? Det är så. Och så om man skulle ställa sådana här små virus, norovirus, på rad på tvären på ditt hårstrå, skulle få plats med 20 000 stycken ungefär, jag räknar ut av cirkus. Så att den är väldigt, väldigt liten. Hur fungerar den då? Hur beter den sig? Vad gör den för någonting, Martina?
Ja, du... Det vet du 17, kan väl säga hur den beter sig. Man kan väl säga att det räcker ju med väldigt få virus för att man ska bli sjuk. Så att, ja, även om du får plats med väldigt många på mitt hårstrå, så behöver du egentligen bara kanske så få som ett par, men kanske 10, mindre än 100 definitivt i alla fall, för att det ska
såna små, alltså,
orsaka
2,5 nanometer i diameter.
Ja, precis.
En handfull sådana kan göra att man blir sjuk.
Ja.
Men det är ett dåligt sätt att bete sig.
Ja, precis. Men när vi pratar om spridning så brukar vi prata att det antingen sprids via avföring eller via kräk och sen då hamnar in i munnen på något sätt. Mm. Och att smittan då sprids i kroppen och att virusen då i kroppen kan föröka sig och bli flera. Och norovirus går ju generellt bara på människa, den stammen som drabbar oss.
Och om man då tittar, den finns ju i tarmen,
ja,
som man säger, och kan ju då självklart då följa med avföring ut. Mm. Så här. Och om man tittar på en, man har gjort studier på det, bara en liten kludd, så att säga. Ett gram avföring kan alltså innehålla upp mot 100 miljarder virus. Då.
Mm.
Om man säger en kräkning är någonstans 10 miljoner virus. Så att det är en extrem spridning, kan man säga, om det så att säga släpps ut någon enda då.
Ja, absolut.
Och väldigt smittosamt då. När kan det bli farligt då så att säga? För vem? Vi pratar om det lite grann. Att den kan ju drabba i princip alla. Sen finns det vissa som har lite tur då. Som kanske inte lika ofta blir drabbade. Men vilka sammanhang kan man säga att, eller är det vissa tider på året eller vissa typer av miljöer eller sammanhang?
Där kan man väl prata lite grann om, vi pratar ju vinterkräksjuka och det är ju så, det här viruset finns ju året om, men vi har ju flest utbrott vintertid, och då tror vi att det har att göra med att vi är mer inomhus, vi är närmare varandra, funderar lite runt det här med luftfuktighet och så, hur det kan spela roll, men där vet vi nog inte allt egentligen då.
Ja, just det. Man pratar om torr, om det är torrare på något vis. Men det är väl inte riktigt
klarlagt. Nej.
Den tenderar också att gilla kryssningsfartyg.
Ja,
också då.
Skolor,
kryssningsfartyg.
Äldreboenden.
Man, på vis, man kommer ju inte ifrån de här ställena riktigt. Och är man väl där så,
ja,
så kan man åka på det där.
Många människor på samma ställe och smittan kan gå runt i liksom såna begränsade grupper då, särskilt. Just det.
Och jag läste någonstans också att uppåt kanske en 20% av utbrotten kommer härrör från livsmedel eller vatten då. Och resten är liksom mellan människor helt enkelt.
Mm.
Vad händer om man drabbas då?
Där kan man säga att symptomen är ju väldigt typiska. Man brukar börja med att må illa, vilket kommer väldigt plötsligt, och så kräks man något fruktansvärt. De flesta får ju också feber, och sen är ju diarréer väldigt typiskt, kan vi säga då. Vattniga diarréer. Och här blir man ju ofta uttorkad efter att ha drabbats av det här. Och det gör att det kan ju vara lite extra tufft då, om man redan är sjuk eller är gammal och svag och så.
Just det, så det kan ju till och med innebära dödsfall för svaga människor. Absolut, som har andra sjukdomar. Då.
Mm.
Hur undviker man den här rackaren då?
Mm.
Det är ju bara en droppe kräks kan det vara väldigt extremt mycket. Va? Vad är viktigt här nu då, om man säger?
Ja, de flesta av oss har ju inte möjligheten att helt hålla oss borta från andra människor, utan tänker vi vår mathantering och sådär, så kan man ju säga att det dels är extremt viktigt att vi stannar hemma när vi är sjuka, alltså när vi har symptom på vinterkräksjuka eller något vi misstänker kan vara det, och att man stannar hemma.
Hur länge ska man stanna hemma då?
Där finns det lite olika rekommendationer mellan olika länder och beroende på vad man hanterar om man hanterar mat eller inte. Men man brukar säga minst 48 timmar efter sista symptom. Men vi ser ju att man även efter 48 timmar då fortsatt har en del virus i sin avföring och så. Så det kan ju vara klokt kanske att inte jobba med just kall mat eller så direkt efteråt.
Apropå det där, så jag pratade med en person på en konferens vi var på för några år sedan från USA som var väldigt, väldigt insatt i det. De snackade om det, att jag började med mat så att säga, servera på restaurang eller står och jobbar på någon snabbmatskedja, så det skulle sannolikt vara bättre att vara kanske hemma 3 dagar. Så. Mm. I USA är det lite grann problematiken där att jobbar du sjuk så får du sparken. Kommer du inte till jobbet får du sparken.
Ja.
Så att det var lite grann det som var det trixet där då, så att säga.
Ja,
så det finns alltid det dilemmat så att säga, också. Va? Men det är ju som sagt en extrem. Har du de här symptomen så absolut inte jobba med mat.
Nej, väldigt klokt. Mm. Och sen kan man ju generellt säga att hygien och framförallt handhygien är ju otroligt viktigt när det gäller att förhindra smittspridning. För det är ju så att under de här tiderna när det cirkulerar i samhället så är det ju sannolikt att vi får med oss viruspartiklar också från bussar och tunnelbanor och andra offentliga miljöer och liknande.
Just det. Och det här med handtvätt då, det är ju en historia för sig då. Hur ska man tvätta händerna då? Kan man tvätta bort virus, de här små? De kan tänka sig gömma sig alla möjliga ställen på händerna och så.
Ja, precis. Och där kan man väl säga att det är i alla fall bättre att tvätta händerna än att inte tvätta händerna. Att vi ser att man har en minskning. Och det man brukar rekommendera här för en effektiv handtvätt är att man använder vatten och att man använder tvål. Och att man tar sig tillräckligt tid då att gnugga ordentligt. Och inte bara handflatorna utan även ovansidan av händerna. Och tumgrepp och mellan fingrar och upp under armarna. Och att man sen då torkar torrt med papper är väl det som vi tycker är det kanske smidigaste kan man väl säga här då.
Ja.
Så att man verkligen mekaniskt får bort det som man har gnuggat bort. Ska man använda tyghandduk och så behöver den verkligen vara ren så man inte har någon annans virus på den då.
Och sen rinnande vatten säger man då.
Ja.
Men man har även sett i fattigare länder så även säger man att sannolikt bättre finns det bara stående vatten så att säga. Så är det ändå bättre än inte alls då.
Ja.
Det här med, ska vattnet vara varmt när man tvättar händerna? Finns det något syfte med det?
Det är ju oftast behagligare att tvätta händerna i ljummet vatten eller varmt vatten kan man ju säga. Och det får oss ofta kanske att tvätta händerna lite längre tid. Och det kan ju också ha bättre effekt på fett och så. Men just för att få bort virus så spelar egentligen vattnets temperatur ingen roll.
Exakt, det är det mekaniska. Så finns det ju sån här skummande lödder då, för att, som är bekvämt, som man då kanske blir lite väl slö då när man då tvättar händerna. Att man inte får få upp det här skummande löddret från tvålen, om det är flytande eller fast tvål, är ju viktigt då.
Ja. Så finns det ju en del studier som visar att man faktiskt verkar få mindre rena händer om man har någonting som är skum redan från början än om man själv löddrar upp skummet då.
Exakt. Så finns det sån här på olika förrättningar runt om i världen, sån här torkar, fönar eller vad det nu är. De Blade liksom sådär. De låter ju, till början med så får man ju tinnitus tycker jag, bara man tänker på dem, för att de låter ju något fruktansvärt.
Ja, mina barn är livrädda, ja, de vågar inte ens gå i närheten av dem.
De är bevisat effektiva egentligen, för det är väl lite olika där också. De är lite de är mjukare fönarna som man får stå en hel förmiddag för att bli torr. De är nog inte så effektiva.
Nej, eller man kan väl säga att de studier som är gjorda är ju gjorda ofta på de äldre modellerna, och där verkar man ha liksom en sämre effekt att få bort det man har tvättat bort än vad papper har. Men jag tror inte det finns så mycket nyare studier med just med de här supermoderna med jättehögt tryck. Ja. Så det får någon forska på.
Men som sagt, att torka sig noggrant med en pappershandduk, det är en bra grej.
Absolut.
Då. Mm. Just det.
Mm. Hur är det med handsprit då?
Ja, så alkohol och sånt, det är perfekt liksom. Man är till exempel på säsongen när det blir vinterkräkssäsongen kommer, att men då kan vi bara köra, har man i handväskan. Jag har ingen handväska, men man kan ju ha en sån här lite alkohol då och liksom tvåla in barnen med.
Ja, apoteket säljer massor i vinterkräksjukesäsongen. Ja. Men då kan man ju säga så här då, att vinterkräksjuka, det är ju ett naket virus, alltså det har inget sånt här fetthölje, och det gör faktiskt att det är lite mer tåligt då mot alkohol och liknande. Så att de flesta studier vi har sett visar ju på en ganska måttlig effekt, eller kanske till och med ingen effekt när det gäller alkohol. Sen finns det någon studie som säger något annat, att man faktiskt skulle kunna ha effekt även på den här typen av virus.
Man kan bero lite grann på typ av alkohol och sammansättning och så av de produkterna också då.
Ja, precis.
Men the hard way på något vis är det sannolikt att rekommendera ordentlig handtvätt då.
Ja.
Så kan man, tar man själv, tvättar man händerna och sen tar alkohol, då är det ju självklart en tvåstegsraket som är att rekommendera också då.
Man får en förstärkning då. Mm.
Det här med om det är virus eller norovirus i maten. Och då har det varit mycket snack om hallon.
Ja, i Sverige är det ju egentligen nästan bara hallon som vi har pratat om. Och då har det ju framförallt varit frysta importerade hallon. Vi har haft otroligt många sådana utbrott i västvärlden kan man säga. Men det som har fått mest uppmärksamhet i Sverige var ju ett utbrott som inträffade 2015 på ett äldreboende i en småländsk kommun, när man gjorde en efterrätt. Man mixade då frysta serbiska hallon med vispgrädde, florsocker och äggula och frös in det här och gjorde en bärparfait som man serverade på boendet och skickade iväg till hemtjänst och liknande. Och i det här fallet så var det även över 70 personer som drabbades av vinterkräksjuka, och 3 av de här dog ju också. Och här var det ju äldre personer på äldreboenden naturligtvis, så att det kan ju förklara att de faktiskt avled till följd av det här. Men där var det ju en sak man hade missat, och det var ju att koka de här frysta serbiska hallonen. Och där har vi haft en rekommendation i ganska många år från Livsmedelsverket. Och i Sverige så säger vi att vi ska koka frysta importerade hallon i minst en minut innan vi serverar dem.
Man skulle kunna koka lite till kanske.
Ja,
eventuellt då.
Och det som är lite spännande här är ju att länderna faktiskt har lite olika rekommendationer. Finland rekommenderar faktiskt en längre kokningstid och inkluderar fler bär, inte bara hallon. Men i Sverige så bygger det egentligen enbart på de utbrott vi har haft i Sverige och de rapporter som finns, medan det kan se lite olika ut mellan olika länder.
När inaktiveras eller dödas eller viruset då, så att säga, vilken temperatur är det? Det är kokning i en minut.
Ja, precis. Kokning i en minut, det är det vi säger i Sverige. Men det finns lite olika rapporter. Ja. Och det kan ju också handla om vilket livsmedel det är. Det finns någon kanadensisk forskare som har tittat mycket på skaldjur och pratat om längre tider. Men skaldjur kanske möjligen då kan vara svårare att komma åt än hallon.
Ostron, det är sån här, det är en romantisk rätt som man gärna vill ha då.
Ja.
Eller vill du ha den, Martin? Nej, äter du ostron?
Jag har ätit ostron några gånger och faktiskt aldrig peppar blivit sjuk av det. Men rent mikrobiologiskt är det kanske inte min favoritmat. De filtrerar ju vatten, så det kommer ju...
Det fastnar ju norovirus, så att säga.
Koncentrera saker som finns, om det finns.
De är väldigt bra på att samla på sig norovirus om det finns i vattnet. Då. Så det är väl bra att tänka på det.
Ja.
lite rysk roulette. Mm. Men som sagt, ja, hur finns det några intressanta casefall, om vi har pratat om några här då? Det här Norwalk virus pratade vi om tidigare. Var kommer det ordet ifrån, eller den benämningen Norwalk virus?
Mm. Det var ju ett utbrott som inträffade 1968 i Ohio, i staden Norwalk. Och då var det en skola, en grundskola, va? Där både barn och personal som jobbade på skolan då drabbades av de här väldigt typiska symptomen. Så det var egentligen det första utbrottet vi känner till, där väldigt många på samma ställe då blev sjuka. Och då sparade man ju en del
kluddar.
Ja, precis, man sparade ju lite prover då från det här utbrottet, men det tog faktiskt 4 år innan man lyckades hitta själva smittämnet och då gav det här namnet Norwalk virus.
Ja, just det. Och då kunde man konstatera så här då i vetenskapligt vad det här är för någonting. Nu vet vi mycket mer om det här.
Men inte tillräckligt mycket, skulle jag säga. Det här känns fortfarande som ett område där det är mycket som vi inte vet, och att vi vill veta mer, helt enkelt.
Ja, det kanske blir mer avsnitt om virus. För det är ju väldigt spännande och intressant område, tycker vi. Ja, vi pratade lite grann om norovirus. Vi hoppas att vi slipper det här, den smittan, den kommande tiden här framåt.
Ja, vi får vara noga med att tvätta händerna och stanna hemma när vi är sjuka.
Exakt. Självklart finns ju jättemycket mer information om norovirus, och det här lilla avsnittet ska inte ses som heltäckande på något sätt. Men vi hoppas att du fick med dig någonting den här gången, och att du fortfarande lyssnar. Ta hand om dig.
Ta hand om dig.